Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.
P4 Dokumentär.
I den lilla staden Motala finns en legend.
Han var inte särskilt pigg på att träffa folk.
Om en sur och tvär gubbe, ensam på en öde ö.
Så kom det en sån där Stockholmsjävel, sa han.
Men vem var han egentligen?
Han är ju en man som berör.
Lyssna på myten om enslingen på Fjuk. Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Sök på P4 Dokumentär.
Och i den där appen där kan man hitta allt möjligt smått och gott att lyssna på. Just nu är det ju P4 Extra du lyssnar på, alldeles levande i radion. Och nu Angela Wiese Edeler med senaste nytt från Ekot.
I Ryssland hävdar utredare att de två tågurspårningar som skett nära gränsen till Ukraina var sabotage och säger att de utreder det som terrorism. Ett passagerartåg och ett godståg spårade ur när två broar rasade i gränsområdena Bryansk och Kursk. Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren.
Man hävdade att det var sprängladdningar vid de här broarna. I det ena fallet skedde det nära klockan 11 på rysk tid, och då passerade ett persontåg med över 300 passagerare när under en bro, och den här bron raserades samtidigt som tåget kom. Hittills 7 döda, 3 i kritiskt läge och ytterligare 40 på sjukhus. I det andra fallet var det ett godståg som passerade över en väg, samtidigt så kollapsade bron, förmodligen av en sprängladdning. Men mer än så vet vi inte just nu.
Vad sägs från ukrainskt håll?
Det har inte kommit några kommentarer, men man kan konstatera att det samtidigt samma natt också sprängdes ett godståg med militärt material på väg till Krimhalvön i den delen som ockuperas av Ryssland. Och att det tidigare har varit den här typen av sprängdåd mot järnvägen den senaste tiden. Det verkar som det är något av en ny ukrainsk strategi, om det nu är Ukraina som ligger bakom det som har skett också inne i Ryssland.
Säger vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med studioreporter Katarina Bojve. Och i Ukraina ska minst 12 soldater ha dödats och ett 60-tal skadats av en rysk robot som slog ner i ett militärt övningsområde. Det uppger den ukrainska militären enligt nyhetsbyrån AFP. Den här robotattacken ska ha skett nu vid lunchtid. En person är misstänkt för brott efter att ett fraktfartyg gick på grund utanför Landskrona igår. Enligt kustbevakningen pågår en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Det var vid 10-tiden igår förmiddag som det Panama-flaggade lastfartyget gick på grund. Kustbevakningen genomförde dykningar runt skrovet igår och kunde då inte upptäcka något läckage av olja. I Frankrike har 2 personer dött och närmare 200 skadades i samband med firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germains seger i Champions League-finalen igår kväll. Flera poliser och brandmän skadades också. Bland annat ska en polis ha träffats i ögat av en fyrverkeripjäs. Drygt 550 personer greps i samband med firandet, uppger det franska inrikesdepartementet enligt nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter med Angela Wiese Edeler.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Så är det, och alldeles strax här om valet i Polen som ser ut att bli ännu ett europeiskt exempel på kampen mellan nationalkonservatism och mera liberal inriktning. Dessutom ska vi reda ut vilka regler som gäller när man står inför att göra ett lägenhetsbyte. Också en rapport från vår korrespondent om morgonens dödsskjutning. 20 personer förlorade livet i Gaza i samband med en matutdelningsplats. Ja, där är lite av det vi har att bjuda på nu. Vi ska också prata med paret bakom Lars Kepler som nu blir tv-serien.
Bye.
Jennifer Page med Crush i P4 Extra. Idag avgörs vem som blir Polens nya president. Antingen den nationalkonservativa Karol Nawrocki eller den mera liberalt inriktade Rafał Trzaskowski. Och flera opinionsmätningar har under veckan pekat på ett knappt försprång för Nawrocki om vem som vinner. Och vem som vinner, det kan få stora följder för hela Europa. Därför ska vi prata om det nu med David Rasmusson, Polen-korrespondent, som är med mig. Hallå, hallå!
Hejsan, hejsan!
Vad är senaste nytt om det här valet?
Ja, idag så kommer inte så mycket nytt, för att idag är det, får man inte rapportera om det här valet överhuvudtaget och man får inte kampanja. Men jag står utanför en skola i centrala Warszawa i ett, ska jag säga, fantastiskt försommarväder. Och här går folk in i gymnastiksalen i en ganska strid ström för att då rösta i det här presidentvalet som beskrivs som väldigt viktigt, framför allt för premiärminister Donald Tusks framtid.
Ja, och det ser ut att bli jämnt, eller så har det sett ut hittills i alla fall.
Verkligen, alltså det har ju varit, nästan alla opinionsmätningar har varit runt en procentenhet som har skilt de här kandidaterna åt. Och det var ju också ganska jämnt de emellan i första valomgången, där de hamnade på första respektive andra plats. Så att mycket i den här valomgången handlar ju då om de väljare som valde en annan kandidat som nu så att säga är utslagen. Var kommer de att gå? Kommer de att stanna hemma eller kommer de ge sin röst till Trzaskowski eller till Nawrocki? Så det har varit en intensiv valkampanj de sista veckorna för att övertyga just de här väljarna som egentligen har en annan favorit att få deras röster, så att säga.
Ja. Vilken betydelse har det då alltså för premiärminister Donald Tusks regeringskoalition vem som vinner av de här båda?
Det är så att presidenten i Polen har ganska mycket makt i och med att presidenten har ett veto. Så att en negativt inställd president, en president som inte gillar regeringen, kan blockera väldigt mycket, väldigt många av de här reformerna som regeringen vill göra. Och så är det idag. Andrzej Duda, som är Polens nuvarande president, han tillhör Lag och rättvisa och har blockerat mycket av det som Donald Tusk vill uppnå. Och det innebär också att Donald Tusk har inte, hans regering är ganska impopulär, för han har inte klarat att leverera på sina löften. Skulle han få en positivt inställd president som inte skriver under veto, ja, då skulle han kunna leverera på ett helt annat sätt. Skulle det därmed bli en negativt inställd president ytterligare 5 år, ja, då är frågan om hans regering överhuvudtaget överlever.
Ja, så att Navrotsky, det är dåliga nyheter för Tusk, medan då Trzaskowski är bra nyheter.
Absolut, det är väldigt dåliga nyheter. Okay. Navrotsky är dåliga nyheter, Trzaskowski är bra nyheter för Tusk.
Mm. Vad är det de står för? De står för väldigt olika saker och det är ändå jämnt mellan dem.
Mm, men det är samma kamp som har pågått här i decennier i Polen kan man säga, mellan det mer liberala Polen och det mer nationalkonservativa. Navrotsky, han stöttar sig idag av Lag och rättvisa, som man kan väl jämföra lite med Orbans Fidesz i Ungern, medan Trzaskowski, han stöttas av Tusks parti Medborgarkoalitionen, som man då mer skulle kunna beskriva som ett mittenparti, ett liberalkonservativt parti. Så det är de här två krafterna som alltid kämpar om makten här i Polen kan man säga, och vilken riktning Polen ska ta. De Lag och rättvisa till exempel, de är ju inte alls EU-vänliga, det är ju däremot Tusk. Så att ja, det är en kamp om Polens själ, men det är en kamp som har pågått ganska länge.
Ja, men om vi då har hängt med här en liten stund så kanske vi kan räkna ut vilken kandidat EU respektive Ryssland hoppas på.
Mm, det skulle man kunna tro. Sen är det så i Polen att båda kandidaterna, ingen av kandidaterna gillar ju Ryssland, och båda kandidaterna stöttar Ukraina. Just i Polen så är det ju så att det är ett av de länder i Europa som är mest negativt inställd till Ryssland av alla europeiska länder.
Ja.
Så att det är lite skillnad jämfört med vissa andra val.
Ja, okej. Okay. Så att Ryssland ska inte hoppas på någonting här egentligen utav de båda kandidaterna.
De har svårt att hoppas på någonting överhuvudtaget i Polen. Polen som sagt, jag är ganska Ryssland skeptisk av historiska skäl, ja, om vi säger så.
Ja. EU då, vad ska de hoppas på?
De ska nu hoppas på Trzaskowski. Han ses som en större EU-vän än till och med Donald Tusk. Navrotsky däremot, han vill inte föra Polen ut ur EU, men han vill ge EU betydligt mindre makt än vad EU har idag.
Okej. Okay. Polen har ju då också den tredje starkaste armén i Europa.
Mm.
Vilken betydelse har då valutgången för hur man kommer att göra gentemot Ukraina eller Ryssland? Är det någon nyansskillnad där i stödet för Ukraina?
Nej, det har kanske handlat mer snarare om hur man ska behandla de hundratusentals ukrainska flyktingar som finns här i landet. Men när det gäller försvaret så är båda sidor väldigt villiga att rusta. Polen satsar ju enormt mycket pengar på sitt försvar just nu. De är uppe i 4,7% av BNP. Så att de håller på att bygga upp, ja, om inte en av Europas absolut starkaste försvarsmakter.
Mm. När kommer vi att få veta någonting om resultatet?
Klockan 9 ikväll så kommer en vallokalsundersökning. Men är den också väldigt, väldigt jämn, så tror jag inte att vi har ett klart resultat förrän tidigast imorgon bitti.
Det berättar Sveriges Radios Polen-korrespondent David Rasmusson. Tack! There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe me, best believe me. You never know a good thing till it's gone.
You never know a good thing till it's gone. You could have been dancing all along.
Gräsula är det ju vi hör här med Believe Me i P4 Extra. Nu ska vi prata lägenhetsbyte. Det kanske är så att fyrarummaren har blivit för stor efter att barnen har flyttat ut. Eller tvärtom kanske. Det har blivit för litet med en tvåa. Har hyran blivit för hög eller är du oemotståndligt sugen på den där lägenheten med balkong? Ja, det kan finnas många anledningar till att vilja byta lägenhet. Och för att reda ut vad som är skäl nog för att få göra ett byte så har vi nu Roger Hög i studion, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Hej du!
Hej hej!
Om man nu är intresserad av att byta sin hyresrätt, var ska man börja?
Ja, det var en bra fråga. Det första man ska göra är att leta upp någon som man vill byta med och som vill ha ens egna lägenhet. Mm. Och sen ska man ta kontakt med fastighetsägaren och kolla om man får byta.
Ja.
Och får man inte det, ja, då finns det en liten procedur efteråt som man kan göra för att ändå få igenom sitt byte.
Ja. En gång för jättelänge sedan när jag bodde i hyreslägenhet här i Göteborg, ett kommunalt bostadsbolag, då fanns det permar med bytesalternativ.
Just det. Ja. Jag tror att det är lite passé. Det sker mycket mer digitalt idag.
Men det du säger är att man måste i alla fall leta bland möjliga bytesobjekt och se till att man har säkrat det först och främst. Är det populärt?
Ja, alltså populärt och populärt. Det är så här, för många är det enda alternativet att skaffa sig en annan bostad, det är att byta.
Ja. Mm. Hur länge måste man ha bott i sin lägenhet innan man ens får lov att ansöka om ett byte?
Ja, men som utgångspunkt så ska man ha bott ett år i sin nuvarande lägenhet innan man får byta. Men det finns ju lite undantag här om det är så att det finns något särskilt skäl som kan vara dödsfall i familjen eller sådär. Då kan man få byta snabbare.
Just det. Hyresvärden kan annars säga nej om man inte har beaktansvärda skäl för sitt byte. Även om man har bott där i ett år.
Just det, det kan de.
Ja, vad ska det vara för skäl då?
Ja, och det här tycker jag är lite onödigt komplicerat faktiskt. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför man har kvar det här. För jag tycker ju egentligen att hyresgästen själv vet väl bäst vilka skäl man har för att byta. Mm. Men om vi nu ska gå in på hur lagen ser ut då, så ska man ha ett beaktansvärt skäl. Och då ska det ha skett någon form av förändring i ens liv. Till exempel att familjen utökas eller familjen minskas. Eller man vill gå upp i boendestandard. Man kanske har fått jobb på en annan ort eller sådär. Någon typ av förändring ska det ha skett.
Kan det vara att man har drabbats av någon krämpa som gör att lägenheten inte längre passar?
Det skulle kunna vara ett skäl.
Mm. Du, är alla hyresvärdar lika hårda när det gäller de beaktansvärda skälen? Eller?
Nej, alltså så här är det ju. Så länge du och din fastighetsägare är överens
så kan det vara vilka skäl som helst.
Då kan det vara vilka skäl som helst. Ja. Det är först om man inte är överens om man har rätt att byta om man har ett beaktansvärt skäl. Och så ska det inte heller då innebära någon slags påtaglig olägenhet för fastighetsägaren, står det.
Ja, just det. Apropå olägenheter, om jag har en skitjobbig granne som spelar musik långt in på nätterna, är det ett beaktansvärt skäl för att få byta?
Det skulle jag inte säga att det är. Tyvärr.
Om jag har fått jobb i en annan stad,
ja,
är det ett beaktansvärt skäl?
Det är ett beaktansvärt skäl.
Så då man kan byta mellan städer också?
Ja, du kan ju också byta inom städer. Sen är det så här då att om bostadsmarknaden inte är i balans, då ska det vara lite lättare att byta än om det är en bostadsmarknad som är i balans. Och vi vet ju att i storstäderna idag så har vi ju inte en bostadsmarknad i balans. Så att det ska vara fullt möjligt att byta inom städer också.
Ja. Du, finns det någon statistik på det här? Hur många är det som byter?
Alltså, vi har ingen statistik och det sker ju byten hela tiden, så det är väldigt svårt att veta. De som har koll på hur många byten som sker, det är ju hyresnämnderna, för det är de som beslutar om det. Men bara i de fallen där fastighetsägaren nekar.
Och det är bara förstahandskontrakt som vi pratar om,
ja,
eller?
Ja, precis.
Men om två stycken personer med andrahandskontrakt vill byta med varandra, kan de det då?
Ja, alltså om alla är överens, det vill säga även de då förstahandshyresgästerna.
Ja, det måste ju vara med på noterna såklart.
Så går det, men annars går det ju inte då.
Nej. Vad är skälet till att vi har alla de här reglerna kring lägenhetsbyten?
Ja, men i grunden så handlar det ju om att bostaden och hyresrätten finns ju till för att täcka ett bostadsbehov.
Mm.
Och det behovet ser ju annorlunda ut och då ska det vara möjligt att byta boende för att just kunna liksom upprätthålla ett schysst boende. Så det skulle jag säga är skälet till det. Det är liksom en förlängning av den rätten du har till en bostad.
Mm.
Och sen är det ju så att eftersom det är så krångligt och svårt att få en lägenhet idag så skulle vi ju ha många som bor kvar annars i ett boende som de inte trivs i.
Mm. Nu representerar ju du hyresgästerna.
Ja.
Vi kunde naturligtvis haft en hyresvärd här också. Ja. Men då hade jag velat ha svar från er båda på den här frågan. Mm. Är reglerna bra?
Alltså jag tycker ju inte att de är helt bra. Alltså delar av dem tycker jag är rimligt att man ska kunna gå till hyresnämnden om man får nej. Och så här. Men jag förstår faktiskt inte det här med varför vi ska ha beaktansvärda skäl. Det räcker med att jag tycker att jag har ett skäl för att byta, och så länge det inte innebär en påtaglig olägenhet. Hyresrätten ska ju vara en flexibel, enkel boendeform för att enkelt lösa till exempel bostads- och arbetsmarknadsbehov.
Men där är inte hyresgästföreningen och hyresvärdarna helt överens.
Ja, jag vet inte exakt vad de tycker. Du skulle gärna få ställa den frågan till dem. Det skulle vara kul att höra.
Ja, det tycker jag också skulle vara kul att höra. Vi får försöka reda ut det vid något annat tillfälle. Nu har vi ingen av dem här. Det är bra att jag påpekar det. Men vi har Roger Hög, förbundsjurist på hyresgästföreningen här. Tack för dina svar.
Tack själv.
Fortsatta långa köer från Körn in mot fastlandet. Det tar lång tid fram mot Körnbron och på flera vägar, framförallt då kanske länsväg 160 och 169 då från Körn. Det här beror helt enkelt på att det är mycket hemvändartrafik. Vi har inte fått information om varken olycka eller stora vägarbeten som påverkar, utan det är helt enkelt köer för att det är mycket trafik. Från Körn in mot fastlandet och Stenungsund då kan man väl säga. Där är det långa köer fortsatt på flera håll eftersom att det är mycket trafik.
Säger ja eller nej, sätter mitt all, mitt bästa för dig. Gamla svenska supergruppen Grymlings hade vi där med Mitt bästa för dig. Det var ju Mikael Rickfors, Pugg Rogefeldt, Göran Lagerberg och Magnus Lindberg som skapade den gruppen en gång i tiden. Nu har två av dem gått ur tiden. Här har vi Elton John och Dua Lipa tillsammans i Cold Heart. Varsågoda. Elton John och Dua Lipa tillsammans i Cold Heart. Det här är P4 Extra. Vi ska lämna över nu till lokala nyheter över hela vårt långa land. Vad skönt att alla de finns, tycker jag.
Ja, nu blir det lokala nyheter från P4 Göteborg.
Frågan om dödshjälp är mer aktuell i Sverige än på länge. I april publicerades en Novusundersökning som visar att 8 av 10 anser att dödshjälp bör vara tillåtet.
Det är en väldigt stark signal till våra politiker och ett budskap om att det kanske är dags att tillsätta en utredning i frågan.
Leila Nedaj är jurist och expert inom medicinrätt i Göteborg. Novusundersökningen visar att 79% av den svenska allmänheten anser att assisterat döende bör vara tillåtet och 76% vill att regeringen tillsätter en utredning om legalisering. Att frågan nu blivit aktuell tror Leila kan ha flera orsaker.
Att flera kända personer har lyft frågan, men också att patienternas ställning inom vården har stärkts. Också det att flera andra europeiska länder har debatterat frågan och vidtagit åtgärder då av olika slag som utredningar eller förslag.
Ser du som jurist risker med dödshjälp?
Ja, men det finns ju flera risker med dödshjälp. Bland annat det här med sluttande plan som brukar framhållas. Att man kanske först inför en väldigt sträng reglering och sen att tillämpningsområdet utvidgas.
Kommer dödshjälp bli tillåtet i Sverige?
Det vet jag inte, men jag tänker att det kanske inte är helt osannolikt. Men det här är väldigt mycket en värderingsfråga. Vad man har för värderingar och kultur i ett samhälle.
Undersökningen är beställd av organisationen Rätten till en värdig död. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Hårdare tag mot pyrotekniken i Sverige och mer enhetlig reglering inom EU.
Om man sätter igång ett par pjäser så tycker jag det är rätt coolt.
Moderaterna Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bolin vill se en striktare reglering, skriver de i SvD-debatt. Men åsikterna kan skilja mellan minister och fotbollsspelare.
Jag tycker väl att pyroteknik är stämningshöjande i så stor utsträckning att det inte skadar någon.
Filip Öhman spelar i BK Häckens A-lag, men åsikterna om pyrotekniken bidrar under matcherna eller inte är inte bara en eldig fråga i politiken utan även i hissingslaget.
Ja, det blir rökigt, vilket är jobbigt både för liksom, doft och andning och syn på något sätt.
BK Häckens Simon Gustafsson menar att det inte bara andningen och synen som irriteras utan att det även kan bli avbrott i matchen.
Jag blir inte så taggad av det. Jag hade gärna blivit, men det blir jag inte.
Jonas Polin, P4 Göteborg.
En äldre man dök upp hos sina grannar med ett pistol liknande föremål och sa skiten ska ner i Alingsås under söndagen. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen ska ha syftat på ett hus som han vill ska rivas. Ingen person skadades under händelsen, men mannen greps och i samband med gripandet hittade polisen en kolsyrepistol. Han misstänks nu för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
Fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give up or should I just keep?
Adele med sin omisskännliga stämma där med Chasing Pavements i P4 Extra. Över 20 personer sköts ihjäl i morse vid en matdistributionsplats i de södra delarna av Gaza. Och enligt uppgifter från ett närliggande sjukhus har även 175 personer skadats i samband med det här. Med mig nu, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, berätta vad det var som hände vid den här matdistributionsplatsen.
Ja, det som hände var att före gryningen så samlades tusentals hungriga, desperata människor i västra Rafah där den här amerikanska matutdelningsplatsen finns. De var ungefär en kilometer bort från den här platsen. Och människor vittnar om att de stod i två, tre köer som israeliska drönare med högtalare beordrade dem att bilda. Och sen så helt plötsligt så började drönarna skjuta mot folkmassan. Och människor vittnar också om att de blev beskjutna från olika håll av stridsvagnar, från luften av drönarna som sagt, och från havet också av örlogsfartyg. Och jag ser nu att dödssiffran har skrivits upp till 30, över 30 döda och över 200 skadade. Det rapporteras även om att ambulanser som var på väg dit blev beskjutna. Det är inte ett lätt område att köra för ambulanser. Det är väldigt mycket sanddyner och sönderbombade vägar. Ja. Dit.
Vad är det som ska ha föranlett den här skottlossningen då?
Ja, vi vet inte riktigt. Det är olika. Det finns ju uppgifter om från och vittnesmål om att människorna på plats beordrades att liksom skingra sig och gå därifrån och komma tillbaka senare. Och så finns det de som säger att nej, vi fick ju order att liksom gå sakta framåt av de här drönarna med högtalare, och sen ja, helt plötsligt så skedde den här attacken.
Matdistributionen i fråga då sköttes av Gaza Humanitarian Foundation, GHF förkortat. Ett omdiskuterat initiativ. Vilka är GHF? Mm.
Ja, det är många som undrar, för att vi vet väldigt lite om den här stiftelsen. Vi vet att den grundades av en amerikansk tidigare marinsoldat för bara 4 månader sedan i februari. Han heter Jake Wood, och helt plötsligt så avgick han förra veckan från sin post som vd. Han uppgav då att ja, det här projektet strider mot de humanitära principerna om mänsklighet, oberoende och opartiskhet. Det är både Israel och Trumps administration, folk inom administrationen som ligger bakom det här biståndsprojektet, som ska på något sätt ersätta eller åsidosätta FN och andra etablerade humanitära organisationer. Och FN har kritiserat det här sättet att dela ut mat och menat att Israel och USA militariserar det humanitära arbetet, och att Israel anklagas för att använda mat som någon slags morot för att tvinga Gazaborna att flytta sig söderut, där majoriteten av de här matutdelningscentren finns. Och jag menar, Smotrich till exempel, finansministern, som också är koalitionspartners för Netanyahu, säger öppet om att han vill samla Gazaborna i de södra delarna och sen massdeportera dem från Gaza.
Vad har då GHF respektive Israel sagt om den här händelsen?
Ja, GHF säger att utdelningen gick utan några problem, att det inte har skett liksom några incidenter, och man avfärdar man kallar de här för falska rapporteringar om dödsfall och massskador. Mm. Och liknande besked kommer också från IDF, från den israeliska militären, att det inte finns någon information, säger de, om någon liksom skjutning som ska ha skett vid eller nära distributionscentret, och att man utreder saken. Och det är många som tycker att det låter väldigt osannolikt att något så stort ska ha skett i ett militärt område där drönare filmar 24/7. utan att den israeliska militären ska ha vetat om det.
Tidigare i veckan kom ju då de första leveranserna av mat och förnödenheter in i Gaza efter en lång tid utan nödhjälp. Hur har det påverkat matsituationen för gasaborna?
Inte så mycket. Det har inte gjort liksom någon skillnad. Jag pratade igår med OCHA:s talesperson. OCHA är FN:s humanitära samordningsorgan, och hon sa ju att det är många som har kallat det här droppe i havet, men jag skulle säga att det här är mindre än en droppe i havet som kommer in. Det har kommit in ungefär 900 lastbilar, många, alltså på mer än veckor, när det behövs ungefär över 600 lastbilar varje dag. Och många av de här lastbilarna har plundrats, dels av hungriga människor, men också av väpnade och liksom kriminella gäng med vapen som har tagit kontroll över de här lastbilarna i områden som också bevakas och kontrolleras av den israeliska armén. Och talespersonen för OCHA menar att det här sker med, de anklagar Israel för att se mellan fingrarna på de här kriminella gängen, och ibland till och med skyddar dem, för att när Hamas civila polis försöker komma dit och skingra de här och liksom stoppa de här kriminella gängen, så blir de själva beskjutna av israeliska drönare.
Man hör ju också ibland i debatten att Hamas själva lägger beslag på en del förnödenheter.
Ja, precis. Israel har anklagat Hamas för att plundra de här lastbilarna. FN säger att det inte finns några belägg att de gör det, men de har också varit väldigt mycket kritiska, hon som jag pratade med igår, talspersonen, mot att Hamas använder fysisk våld mot hungriga civila när de försöker liksom plundra lastbilarna. Det är jättesvårt att veta vad som är sant och inte, när vi inte finns på plats som journalister.
Under de senaste dagarna så har det rapporterats om USA:s förslag om en 60 dagars vapenvila i området. Hamas har ju då kommit med ett antal motförslag. Lite kort, vad går det ut på?
Ja, det här förslaget går ut på från början, eller så här, det USA presenterade tillsammans med Israel var att man var beredd på att se 60 dagars vapenvila mot att Hamas frisläpper 10 av de israeliska gisslan, de levande 18 kvarlevor efter israeliska gisslan. Men det här liksom ska ske inom den första veckan, att alla gisslan ska frisläppas inom den första veckan, och Hamas har sagt nej, att man liksom vill fördela frisläppandet, frigivningen under de här 60 dagarna, och man vill också ha garantier för att den tillfälliga vapenvilan ska bli permanent, ett slut på kriget.
Mm-hmm. Jag berättar, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros för oss direkt här i P4 Extra. Can hold my hand, 'cause like you don't drive a stick, nor do I. This shit's automatic. We can take it far if we like. Anything you want, we'll buy. And I'm not dramatic. No, I'm not dramatic.
a stick, nor do I. This shit's automatic. We can take it far if we like.
Ja, det är hemvändartrafik idag och långa köer på sina håll, bland annat på länsväg 160 från Körn till fastlandet. Så att det var uppmärksam på att det kan innebära mycket längre restid än normalt. Och vi har också fått ett samtal angående länsväg 161 från Lysekil. Och då är det framförallt från Rotviksbro till Torp som det är köer just nu. Så man kan välja andra vägar om möjligt. Men just på länsväg 161 då från Lysekil är det köer. Lite mer exakt från Rotviksbro.
Men Lars Kepler finns ju makarna Alexandra Coelho Andoril och Alexander Andoril. Och jag har båda med mig nu på telefon. Hallå där!
Hallå! Hallå. Hej!
Hur mår ni efter det här beskedet?
Åh, spännande. Jag måste säga att det sög lite till i magen där. Det känns spännande.
Vi har ju hört pratet länge, men nu när de säger att de ska faktiskt börja spela in i sommar.
Ja. Men ja, är det här en författares största dröm, även när man har hållit på ett tag, att ens berättelser faktiskt kan bli tv-serie eller film?
Jag vet inte. Alltså för oss är ju skrivande det vi drömmer om att få göra alltid. Men det är klart, Hollywood, det är en viss krydda.
Ja, Hollywood har sin strålglans. Så att absolut, det är klart att det känns väldigt, väldigt roligt.
Ni är ju redan en internationell företeelse genom att böckerna har översatts till en sån stor mängd språk och sålts på andra marknader. Men nu ska ju serien då visas internationellt också. Vad betyder det för er?
Ja, alltså, det är ju spännande med att få se vad andra konstnärer gör med våra berättelser. Ja. Vi har ju ingen kontroll överhuvudtaget.
Är inte det lite otäckt?
Ja, det är lite otäckt.
Ja, men vi får liksom bara hoppas att de kan skapa någonting som... Ja, de skapar ju sitt eget universum, antar vi.
Och böckerna finns, så nu blir det en ny variant i form av serier.
Det är väl något alla författare får leva med, gissar jag, på ett eller annat sätt. Ni väjer ju aldrig för hemskheter i era berättelser, det kan jag tänka mig. Ett litet understatement i många värld.
Ja, det är lite mörkt, jag håller med.
Hur otäck blir serien, tror ni då? Och har ni någonting att säga till dem?
Vi hoppas väl att den blir i paritet med det vi skriver, för att vi skriver ju inte otäckt för att vi tycker om våld, utan för att vi är rädda för våld.
Alltså, vi använder ju alltid vår egen nakna rädsla, så att säga. Och jag tror den blir väldigt skrämmande faktiskt. Ja. Om jag har förstått hur de utvecklar det här, så kommer fokus ligga väldigt mycket på vårt monster, vår hemska, hemska seriemördare, Jorik Walter.
Mm. Och apropå det, vilka skådespelare kommer vi att få se, vet ni det?
Ja, Liv Schreider, som i varje fall jag har sett i Donovan, som jag tycker jättemycket om. Mm. Han ska spela Jona Linna, om jag har förstått, och Sassy Beats, som är, jag tror hon har varit med
i Deadpool.
Just det.
Och sen så har vi Steven...
Hon spelar Saga Bauer.
Just det, sen har vi Steven Graham som vi nyss såg i Adolescence, som pappan i Adolescence. Han spelar seriemördaren.
Han spelar Jorik Walter. Och...
Ja, var en kvalificerad name-dropping där, får jag säga.
Ja, men det har varit så mycket samtal.
Ja, hit
och det här, den här casten känns... Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns som riktigt bra skådespelare. Det gläder oss väldigt mycket. Mm.
Inspelningarna drar som sagt igång i Pittsburgh i sommar. Ska ni åka över och tjuvkika?
Kanske.
Vi får se. Vi har så mycket skrivande. Vi sitter i vårt lilla rum och skriver och fantiserar. Ja.
Ni kanske inte ens är välkomna till teamet där och tänker, åh nej.
De har sagt att de gärna vill att vi tittar förbi, men jag tror inte att vi ska lägga oss i så mycket.
Nej, Jag tror nog, kanske är de bara artiga mot oss.
Ja, så vi håller oss i vår lilla bubbla. Vi skriver och ja, i höst kommer vi med faktiskt en ny bok. Ja. Sjömannen med korta, lite kortare berättelser, spänningsberättelser från Lars Keplers universum. Så vi är mest fokuserade på det.
Ja, vi har lite att göra här hemma också.
Men vad bra, då kan jag stryka den här frågan när jag ändå har er på tråden. Vad skriver ni på nu? Jag stryker den.
Ah, och så går det där är klar. Men sen skriver vi faktiskt på nästa elvan på Jona Lena berättelsen också. Så att, vi har fullt upp.
Ja, det låter härligt att ni har det.
Ja, det...
Så då finns det mycket att se fram emot för alla Lars Kepler-fans. Både på tv-rutan och i mellanpärmarna. Eller i ljudboken, vad man nu väljer.
Ja.
Grattis och lycka till!
Tack så mycket.
Tusen tack.
Hej, hej!
Hej, hej! There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you.
Strong enough med Cher i P4 Extra. Och vi nås av ett telegram. Skådespelerskan och sångerskan Monica Nielsen är död, skriver Expressen. Mest känd blev hon för det svenska folket som Bodil i tv-serien Varuhuset i slutet av 80-talet. Och 2006 tilldelades Monica Nielsen den kungliga medaljen Litteris et Artibus som delas ut till framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. För sådana insatser ska det ju vara. Monica Nielsen somnade in på söndagsmorgonen, alltså idag efter en tids sjukdom, och hon blev 87 år.
People love you, you're a people person. You're the good times and the party version. So good at talking, but that's about all you do. I'm an introvert, I'm no people person. But once you get
simple person just to move on to a simpler version. Move to a new house with someone looking like me. It's not easy being the bigger person, letting people believe the easy version. But with some context, who's the crazy ex? People person, you're the good times and the party version. And it's an honor for me to present to you, best actor of the year goes to.
Låt med Maria Jane Smith, betitlad I Believed, avslutar låtlistan i dagens P4 Extra. Ljudteknik idag Bertil Karlsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, producent var Maja Sell och i redaktionen Karin Forsmark, Anna-Karin Gustafsson och Andrea Huberick. Men hörni, vi har en rafflande eftermiddag framför oss när Radiosporten tar vid efter P4 Extra idag. 5 allsvenska matcher ska spelas på här sidan och det blir de sista före sommaruppehållet. Vilka är det som möts då? Jo, bland annat möter Häcken Malmö och Mjällby tar emot Värnamo. Mjällby är nuläget i topp, följt av Hammarby och AIK. Sist i tabellen ligger ju Värnamo och Sirius har vi på näst sista plats. Det är läget rafflande värre. Följ det hela i Sportextra här i P4 som drar igång efter Ekot som kommer om bara några minuter. Och för mig är det ju inte söndag då, utan det är ju fredag. Tack och hej, Erik Blix heter jag.
Ekot börjar i Frankrike där 2 människor dog och många skadades i samband med firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germains seger i Champions League-finalen igår.
Det är helt osannolikt. 5-0. För första gången tog Parislaget Paris Saint-Germain hem den åtråvärda segern i Champions League, vilket många beskrev som större än att vinna VM. Men vid sidan av ett Eiffeltorn upplyst i trikolorens färger, tutande bilar och jublande människor på Paris gator, så spårade firandet ut på sina håll. Dagen efter talas det om en 17-årig pojke som knivhöggs och dog i sydvästra Frankrike. I Paris en ung man på elsparkcykel som blev påkörd av en bil och omkom. Och i Grenoble sladdade en annan bil in bland supportrar och flera skadades allvarligt. Dessutom hundratals gripna, bilar som sattes i brand och skyltfönster som krossades. Våld som fortsatte långt in på natten trots att mer än 5000 poliser var inkallade i tjänst. Frankrikes inrikesminister Bruno Retailleau talar om barbarer som invaderat Paris och han skriver att han nu gett polisen i uppdrag att reagera kraftfullt på våldet. Cecilia Blomberg, Paris.
I Gaza dödades över 20 människor i morse när någon öppnade eld mot de stora folkmassor som var på väg till en plats nära Rafah där mat delades ut. Det är ett fältsjukhus som drivs av Röda Korset som uppger att 21 människor dött och 175 skadats. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i Gaza är det minst 31 döda. Vem eller vilka det var som började skjuta i morse är oklart. Israels militär säger att saken utreds och att man inte känner till några skador av israelisk eld på platsen. I Ryssland dog minst 7 personer och ett 60-tal skadades i de 2 tågurspårningarna under kvällen och natten till idag. Ryska utredare hävdar att det handlar om explosioner och sabotage.